Bakgrunden till den fortellingen som vi ska läsa idag, det är året för Jesu födsel. Där prästen Zakaria, han har fått möte ängeln Gabriel som fortäller honom att du ska bli far till en gutt och du ska ge han namnet Johannes. Han som då eftervärt ska bli den här kände Johannes döparen. Och Zakaria och kona Elisabet, de var ju bägge i hög ålder och de var utan barn, för det står att Elisabet kunde icke få barn. Så Zakaria naturligen också ställer han sig tvilande till den här beskeden som han får. Och som en konsekvens då av att han icke trodde på Gabriels ord, så blir han slått stum och får besked om att han ska icke kunna snacka för gutten är blivit född. Och då ska vi läsa, och vi läser från Lukas kapitel 1 och verserna 57 till 66. Det var alltså Lukas kapitel 1, verserna 57 till 66. Elisabets tid för att föda var nå kommet, och hon födde en son. Då naboerna och släktingarna hennes hörte hvordan Herren hade visat henne stor misskunnighet, glädet de sig samman med henne. Det skedde på den åttende dagen att de kom för att omskära barnet, och de ville ha ham uppkallt efter hans far Zakaria. Hans mor svarte med att säga, nej, han ska kallas Johannes. Men de sa till henne, det är ingen bland dina släktingar som har det navnet. Så gjorde de tänkt till hans far för att veta vad han ville att han skulle heta. Och han bad om en tavle, och på den skrev han detta: hans navn är Johannes. Då undret alla sig. Strax blev munnen hans öppnet och tungen hans löst, och han talte och priste Gud. Då kom det frukt över alla som bodde omkring dem, och alla dessa ord blev omtalt över hela höjlandet i Judea. Och alla dem som hörte dessa orden bevarte dem i sitt hjärta och sa, vad ska det då bli av detta barnet? Och Herrens hand var med ham. Elisabet och Zakaria, de hade nog gett upp hoppet om att få bli föräldrar. Och det är gott möjligt att de hade försonat sig med tanken om att det blev ingen barn för våres del. Så när då Zakaria får möta ängeln Gabriel som plötsligt kommer och fortäller att hej, du ska bli far, så hade ju Zakaria vanskligt för att tro det. För det alternativet, det fanns nämligen sannsynligtvis icke någon skuff i hodet där. Det var liksom icke ett alternativ att där har vi den skuffen för att det fortsatt kan ske. Det fanns icke där. Och jag har någon gång fallit för fristelsen att tänka att om jag hade fått möta en ängel som hade förtalt mig något, så hade jag icke tvilt på vad han sa. Men det är icke så säkert. För vi människor, vi har liksom en sån där ibland ganska fastlåst hållning på vad vi tänker är möjligt och vad som icke är det. Och jag må inrömma att också när det gäller mig, så är det inte alltid så att vår tro på vad Gud kan göra, den är inte alltid kopplad till Gud, men till våres mening och våres uppfattelse av vad som är genomförbart. Vi kan stå i situationer där andra säger till oss att ja, icke vara orolig, Gud kan hjälpa. Och kanske vi till och med oss med munnen säger oss enig till det, men i hjärtat så tänker vi att nah, tåget har nog gått för det där. I det här tillfället så hindrar icke Zakarias vantro Gud till att uppfylla sin plan. Men Zakaria, han blev stum. Och vi kan ju bara sitta här och spekulera och pröva och tänka, varför skedde det? Var det bara för att det skulle vara ett tecken på att Gud hade talat? Eller var det också för att icke Zakaria skulle gå runt och plappra vantro under dessa månaderna som väntetiden gick för löftet blev uppfyllt? Salomos ordspråk 18, 20-21. Salomos ordspråk 18-20-21 säger att en mans mage blir mättet av frukten av hans mun. Med gröden från hans läppar blir han mättet. Död och liv är i tungens makt, och de som älskar den ska äta frukten av den. Vi säger ofta att de ord vi uttalar skapar något. Och ja, det gör något med stämningen, det gör något med känslorna. Och många gånger så är orden enten alene eller samman med handlingen avgörande för vad utfallet blir. I Apostlarnas gärningar 3, från vers 1-10, så har vi en spännande fortelling där Peter och Johannes möter en lam man. Det var Apostlarnas gärningar 3, verserna 1-10. Och där kan vi läsa. Peter och Johannes gick samman upp till templet vid bönnens timme, den nionde timmen. Och det blev båret fram en man som hade varit lam från mors liv av. Denne mannen lade i hver dag vid den tempelporten som kallas den fagre, för att han skulle be om barmhjärtighetsgaver från dem som gick in i templet. Då han såg att Peter och Johannes skulle till att gå in i templet, bad han om en barmhjärtighetsgave. Och samman med Johannes fäste Peter blicket sitt på honom och sa: se på oss! Så stirrade han uppmärksamt på dem och vänta och få något av dem. Då sa Peter: sölv och guld har jag icke, men det jag har ger jag dig. I Jesu Kristi, Nazareens namn, stå upp och gå. Och han tog honom i den högra handen och reste honom upp. Och strax fick han styrke i fötterna och anklarna sina. Så sprang han upp. Han stod och så gick han in i templet samman med dem. Och han gick, sprang och priste Gud. Och hela folket såg han gå omkring och prisa Gud. Då kände de ham igen att det var han som hade sittet och tigget barmhjärtighetsgaver vid den fagre tempelporten. Och de blev fyllt av undring och förskräckelse över det som hade hänt med ham. Peter och Johannes, de hade ju vandrat med Jesus och de hade stått vid sidan av ham och sett det ena efter det andra under ske. De hade sett blinde som fick syne. De hade uppdagat att döve kunde höra igen. De hade sett lamme gå. De hade sett stormar som blev stillna. Och de hade till och med sett Lazarus bli väcka upp från de döda och komma gående ut av graven. Så de hade en stor ryggsäck med erfarenhet på vad Jesus kunde göra. Och dessa upplevelserna må ju ett eller annat sted satsa i minne. Och när de då står inför den här mänskligt sett omöjliga situationen med en man som har varit lam sedan födseln, så visar det en blandning av en ydmyk förståelse av hur ting hänger samman. De var helt tydliga på att i sig själv så hade de ingen evne till att göra något med situation. Men de hade också en klar förmening om vem som kunde det. Och vem de skulle vända sig till och hur denne vem hållt till. Det jag har ger jag dig, sa Peter. Han var klar över att Jesus var med ham. Och när du läser livshistorien till Peter, så var ju inte han någon mönsterelev. Det var ett sprucket karl med brister i både uppförsel och karaktär. Och hur glad jag är över att Bibeln inte skjuler de detaljerna. För det ger jammen hopp till alla oss andra som har huvudvis med brister i livet. Men det hindrar inte Gud i Peters sitt tillfälle. Peter, han hade fallit. Han hade rejsat upp igen flera gånger. Jesus hade tillgitt. Jesus hade reparerat. Och därför så var Peter ydmykt klar över att det som han hade, det var inte ett resultat av egen duktighet eller en belöning för utmärkt tjänste. Jesu närvaro i Peters liv som gjorde det omöjliga möjligt, det var kun ett resultat av att Peter hållit fast vid ham, som Maria lovsynger i Lukas 1:37, där hon säger: för ingenting är omöjligt för Gud. Det var det som Peter hållit fast vid. Icke vid att han var förträfflig. Icke vid att han hade en lista där han kunde visa upp till att se här har jag lyckats. Han hållit fast vid han som kunde göra det omöjliga möjligt. Och så handlar Peter på den tilliten till att Jesus var med honom. Och den lamme mannen, han grep tak i Peters hand och fick uppleva att Gud grep in där och där. Och jag lurar på, hur många gånger har icke är, kanske du också med, gått glipp av att Gud har grepet in i våras liv för att vi enten icke har sett att det som sker här, det är Guds hand till oss. Eller att vi icke har grepet tak i det för att vi icke har haft tro på att akkurat det skulle hjälpa. För att det virkar icke stort nog. Det var liksom icke övernaturligt nog. Det var rätt och slett allt för vardagsligt och enkelt för att vi skulle tro att det har något att se. Och jag är klar över att jag har förtalt denna historien för, men det hänger samman med det om att uppfatta Guds hint och skönna när Gud sträcker ut en hand. Många år sedan så ringte en av min mors väninnor till mig och sa att hon upplevde att Gud hade sagt till henne att hon skulle se till mig att jag borde bruka ull under tøy på hela kroppen. Och jag tackar ju höfligt för hilsen och omtanken, men dessvärre så stoppa det akkurat där. Omtanken varma, men att det skulle vara från Gud, eller att det att bruka ull under tøy skulle hjälpa mig med min hälsa. Ja, det hade jag liksom vanskligt för att ta till mig och tänka mig eller se för mig. Flera år efter det att hon hade ringt till mig så är jag hos en specialist. Och när han är färdig med sina undersökelser så ser då den här lägen här att ja, sån och sån är situationen. Det är icke så mycket man kan göra med det annat än att bruka smärtestillande. Men det är många patienter som har haft erfaringar med och som har förtalt att det hjälper med värme. Och det har haft god effekt av att bruka varmebad och ull under tøy. Och då gick det upp ett lys för mig. Det där hade jag ju hört för. Det var ju flera år sedan jag fick en telefon där det ringte en dame och sa vad jag borde göra. Men jag hade icke igenkänt det som Guds stämme. Det var ju allt för enkelt. Det var ju allt för simpelt. Det går ju icke an. Nu var Gud så ofattelig nåde att han gav mig den samma besked på ny. Jag fick en ny chans. Men akkurat som Zakaria, som förblev stum i 9 månader, fick jag själv bära konsekvensen i någon år för att jag icke tog emot Guds ord till mig. Zakarias vantro, det gjorde likväl icke att Gud svikta det löfte som han gav via ängeln Gabriel. Löfte hållt. Men så är det andra gånger när vi ser i Bibelens historia att det får annorledes konsekvenser av att vända sig bort från Guds ord. I fjärde Mosebok, kapitel 20, så är det en sån gripande, rystande fortelling som fick stora konsekvenser för Israels ledare Moses. Han som Gud då brukte som ett redskap för att befri Israel från slaveriet i Egypt. Och i det kapitlet så kan du läsa om kursen folket igen en gång klagde på Moses och Aaron för den situationen de var i där. De var trötta, de var törste, de var lej och de längtade faktiskt tillbaka till slaveriet i Egypt. Utrolig nog. Och då läser vi idag från fjärde Mosebok 20 från verserna 6-12. Det här är efter att folket har klagd till Moses och Aaron. Så gick Moses och Aaron bort från församlingen till dörren till uppenbaringstältet. Där falt de ned på ansiktet sitt. Då visste Herrens härlighet sig för dem. Herren talte till Moses och sa: "Ta staven. Så ska du och din bror Aaron kalle menigheten samman. Deres skall tale till klippen rätt föran ögonen deres, och den ska ge ifrån sig vann. Slik ska du lade strömme vann ut från klippen för dem och ge dricke både till menigheten och dyrena deres." Så tog Moses staven från stedet föran Herrens åsyn, slik Herren hade befalt ham. Moses och Aaron samlet församlingen föran klippen. Han sa till dem: "Hör nå, dere upprörare, skall vi nå lade strömme vann ut från denne klippen för dere?" Så löftet Moses handen och slå två gånger på klippen med staven sin. Det strömmet fram vann i överflod, och både menigheten och dyrena deres fick dricke. Då talte Herren till Moses och Aaron: "För de dere icke trodde på mig, så dere helliget mig för ögonen på Israels barn, därför skall dere icke före denna församlingen in i det landet jag har gett dere." Och detta är ju en otrolig stark historia med många poänger. Om du huskar tillbaka i Israels vandring från Egypt, så skedde det i andra Mosebok 17 att de också hållt på att törsta ihjäl. Och då så bad Gud Moses om att slå på en klippe, och så strömmade vann och de fick dricka. Denna gången så bad Gud Moses om att tala till klippen. Men vad gjorde Moses? Han slog. Och icke bara en gång. Han slog två gånger. Och vad var det som de sa i förkant? Jo, skall vi lade strömme vann? Skall vi lade strömme vann? Akkurat som om de hade någon evner i sig själv till att få det till att komma vann ut från en steindöd klippe. Nej, men de lade fram sån och tog därmed ära från Gud. Och så konsekvensen blev här så allvarlig. Icke att Gud nektade törstande folket vann, för han hade fortsatt medlidenhet med de som led och törsta. Men Moses som leder och Aaron som präst skulle vara förebilder, skulle vara Guds talerör, och de vek av från det som Gud hade befalt dem att göra och la fram räddningen på en måte som förhärliga dem själ. Och konsekvensen blev alltså att de icke fick komma in i det landet som Gud hade lovat att ge Israel på grund av denna handlingen. Och istället vet vi att det var Josua som fick den uppgaven. Och visst vi blar lite längre fram i samma kapitel, från vers 22, så visas allvare virkelig här. Så bröt de upp från Kadesh, och hela Israels menighet kom till fjället Hor. Herren talte till Moses och Aaron på fjället Hor, vid gränsen till Edomlandet. Han sa, nå ska Aaron bli förent med sitt folk. Han får icke komma in i landet jag har gett israeliterna. För dere satte dere upp mot det jag sa vid Meriba-kilden. Ta Aaron och hans son Elasar och för dem upp på fjället Hor. Ta prästekläderna av Aaron och klä dem på Elasar, sönnen hans. För där ska Aaron bli förent med sitt folk och dö. Moses gjorde som Herren hade pålagt ham. Mens hela menigheten såg på steg de upp på fjället Hor. Och Moses tog prästekläderna av Aaron och klädde Elasar, hans son, med dem. Så döde Aaron där uppe på toppen av fjället. Då Moses och Elasar kom ned igen förstod hela menigheten att Aaron var död. Och hela Israels hus gråt över Aaron i 30 dagar. Aaron döde alltså nog så raskt efterpå. Men Moses fick lite mer tid, för han efterhvert, kan du läsa om i 5:e Mosebok, döde på Nebofjället med utsikt över löftesland. Gud sa, du ska få se in. Du får inte komma in, men du får se in. Och så står det att Gud själv begravde ham och ingen fant hans grav. Betydde det här då att Moses och Aaron blev helt förkastade av Gud? Vi kan ju läsa när vi kommer in i Nya Testamentet att om då Jesus var med Peter, Jakob och Johannes på förklaringsberget, så var Moses och Elia också där. Så utifrån det så kan vi förstå att Moses och Aaron, de blev bergade för evigheten. Men deras valg fick konsekvenser för deras liv här på jorden. De gick glipp av något gott som de kunde ha fått vara med på om de icke hade satt sig upp emot Guds ord. Om de prövde att be Gud om att omgöra sin beslutning, eller om de bara böjde sig för Guds avgörelse, det står det icke något om i Bibeln. Men hela berättelsen är oavsett en allvarlig påminnelse om att icke ta lätt på vad Gud säger. Och vi tränger liksom icke att skylla på att vi icke hör Guds stämme med våra fysiska öre. För i Bibeln så har vi nock av Guds ord som fortäller oss om Guds råd. Och vi som har Bibeln, vi har själv mycket av ansvaret för att finna ut av det. I släkta till Zakaria och Elisabet så fanns det ingen med namnet Johannes. När då Elisabet sa att jo, det ska han heta, så blev det protester. Och de bad om att få höra, vad säger han stumme Zakaria? Och när han då skriver på en tavla att hans namn är Johannes, då får han taleämnen tillbaka. När han helt och fullt överger sig till det som Gud hade talat över hans liv, till att vara far till han som skulle bli Johannes döparen, då lösna begränsningen som Gud hade lagt över hans liv. Han kunde ju fortsätta hållt fast på att nej, docker har rätt. Ingen i vår släkt heter det. Han borde nog heta något annat. Men nej, disse månaderna i stillhet då han hade varit stum, de hade på en måte virkat som en skola i att böja sig inför Guds vilja. Och nu var han klar för examen. Nu var han klar för att säga, Herre, ske din vilja. Och alla de här, Zakaria, Moses, Peter, de var alla människor som önskade att leva gudfruktig. De önskade att följa Guds vägar. Och akkurat som oss så var de människor med både starka och svaga sidor. Med ämnen till att göra gode och rätta valg och ämnen till att göra dåliga och fel valg. Och akkurat som oss så kämpade de ibland med att höra vad Gud sa och handla på det som de hörde. Och för oss som är igen så finns det ingen annan väg än att be med psalmisten, be med tollaren, be med den blinde Bartimeus, be med hela den världsvida kyrka upp genom hela kyrkohistorien som ber: Herre Jesus Kristus, förbarm dig över mig en synder. Hjälp oss att höra din stämme och ge oss mot och ge oss vilje till att handla på det. För där ligger välsignelsen både för oss som enkelt individer och för oss som menighet. Och höra och göra efter det. Amen.